Måndagen den 13 november. Ute är det mulet och kallt ett par grader och snötäckt. Idag har vi bjudit hit Bernt Dohan från Uppsala och Folke Törnvall som har skrivit den här boken Lövsta bruk, ett gammalt upplandsbruk. Och de ska alltså berätta för oss idag.
Men alltså nu blir det väldigt dålig kvalitet idag då, för jag glömde din mikrofon.
Nej, vet du, eländes i det.
Säg!
Så kan det gå.
Ja,
då
kan ni två.
Mer. Det var så på den.
Mer än två.
Jag ska be att få hälsa er hjärtligt välkomna till det här berättarbordet idag.
Det är lite... Det är naturligtvis en väldigt svår dag idag när det är farsdag och det är val och något. Ni har tagit med er far. Trevligt tycker jag.
Ja, så kan man göra.
Så tänkte vi att man kunde göra. Nämligen. Och idag när vi har Bernt och Hani från Uppsala här. Som kan så väldigt mycket om valionerna. Och har gjort en avhandling om invandringen. En doktorsavhandling till och med. Och Bernt har varit mycket hos oss här i Lövstan. Och bland annat så har han gjort den här bildutställningen som har här inne sedan 1989. Ganska otroligt. Och han kan naturligtvis väldigt mycket skrönor då. Valonskrönor. Det är ju sant. Och sen är han med bruksbönderna. Har du tänkt berätta? Det får vi se om det blir.
Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska berätta. Vi får se vad det blir.
Och sen ska jag också hälsa Folke Törnvall välkommen.
Okay.
Och Folke har alltså skrivit den här boken Lövsta, ett gammalt upplandsbruk. Just det. Och den säljer vi här på Trysbron. Så är ingen... har ni den inte så går det bra att köpa den. Kan du få den signerad av författaren? Folke bor också i Uppsala men är född här i Lövsta. Vi får höra om man berättar sen. Då är det så här, ni som inte har varit med, vi har ju haft en gång för, att vi bara får berätta en så här en trekvart, eller vad det blir. Och sen så fikar vi, sträcker på benen lite, och sen så kan vi sätta oss och berätta vidare. Kanske någon av er som kan berätta. Folk ska väl höra om man kan berätta något.
Kan alltså,
nej. Varsågod, Bernt.
Ja, tack. Ja, jag kan ju en hel del om själva bruksverksamheten här i Norduppland. Och nu när man då är i Lövsta så har man ju då en speciell känsla för att Lövsta som bruk är ju då, har en speciell plats i vår historia. Att det här bruket, det var ju faktiskt Sveriges största en gång i tiden. Och svara på en väldigt viktig del utav den svenska exporten utav stångjärn. Nu när vi kommer tillbaks till bruket så har vi ju inte många minnesmärken kvar utav den här traditionen när det gäller smeder och Lövsta. Det som finns nu och lätt ta till sig, det är ju herrgårdsdelen. Och de här vallonbruken, de svarar för två viktiga delar då i svensk historia. Dels är det då själva bruksverksamheten med smidet, vallonsmidet, som på de uppländska bruken var speciellt viktig. Och sen då en utveckling av herrgårdskultur som vi då fortfarande kan ta del av här i Lövsta. Den herrgårdskulturen är ju mest känd genom Selma Lagerlöfs böcker där hon berättade om den värmländska herrgårdskulturen som byggde då på en bruksverksamhet. För skojs skull så vill jag också då berätta att Lövstas sista smed, Vilda Mångje, fortfarande då finns med i massmedia. Här är en artikel ifrån Aktuellt i politiken. Kan det hända att han har då ställt upp på en intervju och berättar hur det var att vara bruksmed här uppe i Lövsta. Och ni som inte har tagit del av den här kan gott göra att nu under den här lilla sittningen, så jag kommer att skicka runt den. Och för de som eventuellt vill ha en variant. Ni har ju en kopieringsapparat. Så att varje fall du tar ett eget ex. Har du sett den? Ja, det måste du. Har ni sett den allihop? I så fall skickar jag inte runt den. Du har det. Varsågod. Ja, jag ska idag då berätta lite om den historiska bakgrunden till Lövsta bruk. Och sen hoppas jag att ni själva då deltar och frågar, ställer frågor. Det blir ingen regelrätt föreläsning och det har Marianne förbjuden att hålla. Även om jag inte vill följa hennes direktiv riktigt så där så kommer vi ändå göra det. Man tycker lite konstigt att vi då fick bruk i en sån här region som på 1500- och 1600-talet var väldigt avskild. Och dessutom ganska, ja det var ju ganska fuktigt område. Det var inte så himla många hundra år sedan de här trakterna då reste sig ur havet. Men vi hade alltså vissa förutsättningar. Och det var ju då vattenenergi och skogen, också närheten till Dannemora, som gjorde att vi fick en placering här uppe i den uppländska regionen utav industriorter, bruksorter då, som vi väl känner till idag som Österby, Lövsta och Gimo med andra. Men redan innan de här bruken kom igång så hade vi då bergsmän verksamma i den här regionen. Och när man pratar om bergsmän så är det ju först då i första hand i Dalarna och Värmland som man tänker sig att där har vi ju då bergsmanskulturen och traditionerna. Men vi har alltså dokumenterat våra bergsmansgårdar även här i Uppland. Och jag är väl medveten om att jag befinner mig i Lövsta och ska inte prata så himla mycket om Österby idag. Jag lovar det. Men i varje fall så brukar jag alltid betona att det är viktigt att vi har en kontakt mellan, låt mig kalla mig proffshistoriker och amatörhistoriker, så att vi kan då ha utbyte av varandras rön. Och här är ett väldigt fint exempel på att vi är Österberg i Österby på början på 40-talet grävde ut på egen hand alltså vissa utav de här gårdarnas grunder. Och här nu då är Aspeboda som var ett gammalt bergsmanshem. Det som Georg gjorde var ju förbjudet. Och särskilt idag så får man inte alls hålla på det här sättet. Men vi kan ju vara glada åt att han gjorde den här insatsen. För nu har vi en dokumentation utav hur en uppländsk bergsmansgård såg ut. Den här teckningen finns faktiskt på utställningen här bredvid. Men det är ju en tolkning utav Georg. Hur en sån här gård såg ut rent då fysiskt med sina olika gårdsbyggnader. Och det viktiga är den här lilla biten där, ser ni den här lilla fyrkanten här, det är alltså hyttan, gårdens hytta. Det var där man då smälte malmen. Och till en början med så hade man då en produktion för den egna gårdens behov. Men bara några kilometer bredvid Aspeboda, som den här gården heter, så finns det ett ställe som heter Skalhammar. Och där har vi alltså en produktionsanläggning som visar att när bönderna var klara med sitt åkerbruk för året då, för säsongen, då kunde man samlas kollektivt i en sån här hammare och svara för en produktion som enbart inte täckte den egna gårdens behov. Utanför avsal också utav produkter på marknaden. Och det här är en tidsperiod som jag då rör mig inom som gäller slutet av 1400-talet och 1500-talet. Och det här är viktigt att komma ihåg att vi tidsmässigt är ganska långt tillbaka i tiden. Och här i Uppland så kan jag berätta att redan på 1300-talet, kanske till och med på 1200-talet, så hade vi yrkestermen smed. Ifrån då bosättare på uppländska gårdar. En bit ifrån den här regionen, utan det får man dra sig till Tegelsmora hållet till för att hitta de här personerna. Men det visar då att vi hade någon form utav verksamhet som kommer bli en viktig del utav den här orten så småningom. Ungefär på mitten på 1500-talet så har vi den första etableringen i Lövsta utav hamrare. Det är en bondehammar som man då kommer att bygga upp på orten. Och den är då skatteskriven för 1578. Om man då tänker sig att vi hade bestämmelser som sa att vi hade en minst 10-årig skattefrihet för en sån här anläggning, så kan man då dra sig tillbaka till ungefär 1560-talet för den här hammars anläggning. Och det här är alltså början till Lövsta bruk. Det är därför vi sitter här. Va? Utan den insatsen så hade det ju sett annorlunda ut. 1595, då bestämmer kronan att man ska utveckla den här järnhanteringen. Man har ju redan då från mitten på 1500-talet varit inne i Dannemora gruvor. Det var ju Gustav Vasa som såg den möjligheten och sen kom att utveckla, försöka varje fall utveckla gruvbrytning där och en produktion utav stål. Men man misslyckas ganska komplett. Och det är först vid sekelskiftet som man når då någon utveckling som produktionsmässigt, volymmässigt kommer få en större betydelse. Men 1595 så bygger man ytterligare en hammare här i Lövsta. Då på bruket så har vi alltså två hamrar plus en masugn. Och masugnen, den kommer då att tillfredsställa tackjärns behovet för de här två hamrarna. Och successivt då så har vi en bondeverksamhet här som kommer att sträcka sig fram då ungefär 100 år i tiden, från 1560-tal till 1668, då De Geer kommer att köpa den här bondehamnen. Staten går in 1595 och sen så kommer ju De Geer och arrenderar den här kronohammaren 1626 tillsammans just med den store förste Louis De Geer. Och sen har vi då den tradition som kommer innebära att vi får då en större aktivitet här på orten. Men det här är alltså början. Och innan vallonerna och Louis De Geer kom till bruket så har jag en liten längd här från 1621. Och vilka hade det då som var ansvariga och som arbetade på Lövsta? Ja, fogden hette Erik. Han hette efternamn, törs jag inte gissa en gång. Och sen hade han en underfogde som hette Jöns. Skrivan hette Anders Höök och en underskrivare Olof. Sen hade vi en grovsmed som hette Anders Mattsson och en smeddräng som hette Nils Olofsson. Byggmästaren hette Hans Thomas Andersson. Och snickaren var Kristoffer Timberman. Men Timberman, det var ju också benämnd på snickare, så att det är tveksamt om det var hans släktnamn. Sen har vi en rad bruksdrängar. Det var Olof Hansson, Olof Andersson, Eskil Mattsson, Olof Olofsson och Per Larsson och Erik Jonsson. Sen hade vi en hustru som egendomligt nog heter Ingrid. Vi har också en Ingrid här i dagsläget, här hon har för mig. Hon är kvar. Mm. Den här heter Ingrid Räddäga. Hon var tydligen inte rädd utav sig, de här som man kan tänka sig. Och sen hade vi en kopiga som heter Elin och en legepiga som heter Ella. Det var alltså brukets personal 1621. 26 så kommer ju då De Geer in och då kommer också då vallonerna så småningom att bosätta sig här under några år. Och Lövsta, från att det har varit ett litet bruk, som jag nyss sa, vi hade två hamrar, en masugn. Ganska snart vid skifte 1500-1600-talet så får vi ytterligare en masugn som då kommer att försörja kronohammar med tackjärn. Men det är alltså en begränsad produktion. Och om vi tittar på Österbybruk under den här tiden så har vi ungefär samma volym när det gäller produktionen även på det bruket. Så att de uppländska bruken, de var marginella och de var relativt små. Ska vi helt kort då också säga någonting om den här trakten, hur den såg ut? Jag tror Marianne vet mer om den delen och varje färs Anders Broberg. Men det här var ju faktiskt ett område som fortfarande då var rent marginellt ur rikets betraktelse. Så att här så bröt man mark i form av Sverige. Och att vi har det här ganska långt fram i tiden, det visar de delar som fortfarande finns i extenso ute i våra byar här. Att vi har rent medeltida former utav produktionen som fortfarande finns att ta del utav. Vad är det någonstans, Marianne? Är det i Barknore som har de här tillfällena? Om ni inte har varit där tittat så är det någonting som jag vill tipsa er. Det är väldigt spännande att se hur det ser ut där. Men det här visar också då att det var ett marginellt område som i huvudsak då försörjde sig på skogsbruk. Och innan vi fick en bruksnäring så kan vi se också då att vi har avsalu från de här trakterna utav skogsprodukter och första hand tjära som går ut mot kusten här och sen upp till Gävle som den främsta avsaluhamnen. Så att bruksnäringen är under den här perioden relativt marginell. Rent internationellt då så har ju det stora området slagits ut på grund av krigsoroligheter. Det är Vallonien. Det är, som då är beläget inom de spanska Nederländerna, en del utav Frankrike och det nuvarande Luxemburg. Och där har ju då de ekonomiska aktörerna, bruksägarna, ett behov att ersätta produktionen. Och då gäller det att finna lämpliga länder och inom dessa länder då ett lämpligt etableringsområde. Och i Sverige så blir det till att börja med inom Östergötland. Det är Axel Oxenstiernas hemlän som då öppnar portarna för de här utländska intressenterna. Men ganska snabbt då så riktar man blickarna upp emot Uppland och mot den viktigaste malmfyndigheten i Europa, den i Dannemora. Och därför så hamnar man ganska snabbt här då på de uppländska bruken. Och från att ha varit rent marginella bruk så ganska snabbt så utvecklas näringen. Och redan på slutet av 20-talen så träder med hjälp av de uppländska bruken och Sverige in på den dåtida världsmarknaden. För att klara den här omställningen så är det inte enbart då att ägarna går in med sina ekonomiska tillgångar i Sverige, utan vi måste också ha tekniska resurser och det svarar då vallonerna för. Att vallonerna då överför sin yrkesskicklighet till Sverige. I Östergötland så är det då enstaka valloner som finns på bruken. Men här i Uppland, med en förutsättning då att vi har den här relativt begränsade bruksverksamheten, så blir det en personal som totalt då motsvarar ett brukspersonaluppsättning som tas hit till Österby, Gimo och Lövsta. Och på 1670-talet, 77, om man tittar då på personaluppsättningen, nu får ni tro mig på mina ord, då kan man snart då konstatera att här har vi nästan enbart valloner med några enstaka inslag utav svenskar. Vid den här tiden hade man då köpt Bondehammaren utav 7 utav Lövstas bönder. Och där har man ett litet svenskt inslag, men vi har en far, Lorentz Bonnevi, tillsammans med 2 söner som då svarar för det hammarlaget. Och sen har man alltså Anders Olofsson som räckardräng och en Per Stefansson som också är gojar där. Men faktum är den här Stefansson att han är en tyskättling. Så att han är också då en person med utländsk bakgrund. Ungefär så här kom det att se ut då på de uppländska bruken under 1600-talet. Och sen så skapas då en vallonsk historia som kommer vara mycket speciell. och som blir då det uppländska brukens roll och svara för. För att i övriga Sverige så är alltså, som jag nyss har sagt, då enstaka baroner som kommer att vara verksamma. Men här i Uppland så har vi den här genuina personaluppsättningen av baroner. De för med sig sina kulturella attityder. Jag brukar säga, om ni har hört Erik Sahlströms härliga spelmanslåtar. Han spelar ju smedspolsker och valser här från bruken. Så är det säkert vissa melodislängor som hör till den här ursprungliga perioden som har då överlevt och sen hämtas upp utav nutida musikutövare. Man kan säga då att de uppländska bruken kom att svara för den här vallonska traditionen. Och för att vara ett genuint vallonbruk så har jag givit då en definition. Och det är tre förutsättningar då som bör uppfyllas. Dels att man har en vallonsk ägare. Att man då har vallonsk personal. Och för det tredje då har vallonsmedlet. Och det är faktiskt de uppländska bruken som enbart uppfyller de här kraven. I min förvåning, jag har på senaste tiden, senaste året, närmare med Finland. Och under den här perioden så var den finländska bruken en del utav de svenska, kan man säga. För att Finland ingick som en del i det svenska riket. Och här har vi en mjuk övergång från Uppland till Finland. Jag tror nog att någon enstaka finskt bruk skulle också då kunna ställa upp mot den här definitionen. Men det är i huvudsak de här uppländska bruken som då uppfyller de här tre kraven. Och det är här vi har våra vallonska bruk. Släkten De Geer har ju här på Lövsta haft en också nu kontinuerlig tradition. Den första Louis då, som kom ifrån Vallonien, men sen med nedslag i Antwerpen så småningom hamnade då i Amsterdam. Och var en utav den stadens stora bankirer. Så småningom så gjorde han sig inträde på den svenska marknaden. Och det var med speciella omständigheter som jag tar tid att gå in idag hur de såg ut. Men han hade ett visst motstånd. Men det bröts ner med hjälp utav kung Gustav II Adolf och rikskanslern Axel Oxenstierna. Och sen hamnade han här i Sverige. Och ganska snabbt så vart han ju Sveriges förmögnaste man och la under sig nästan alla våra ekonomiska resurser. Men givetvis hade han också då ett motsvarande politiskt inflytande. Att han kom in då 26. Han bosatte sig fast i Sverige 41. Det måste han göra om han skulle bli adlad och ta säte på riddarhuset. Och då skaffade han då bostäder på en rad svenska orter. Men det som vi här i Lövsta upplever, att den här traditionen med Louis De Geer, den är så genuin. Lövsta var ju hans största svenska bruk och kanske hans viktigaste ekonomiskt. Så att ibland när jag befinner mig som idag här i skymningen och går efter gatan här, så nästan att jag ser den här gubben komma mot mig. Han var aldrig på Lövsta. Och det är ganska fascinerande. Men det var ju på det sättet. Och han befann sig inte långa perioder i Sverige. Han hade 16 barn. Med samma kvinna dessutom. Stackars kvinna. Och utav dem så bosatte sig två söner i Sverige. Och fortsatte faderns verksamhet. Och den här traditionen som han nu har givit en bakgrund för. Medan de andra var fortfarande verksam i Amsterdam och Holland. Och det här är en bild som vi måste komma ihåg, att trots han nu har haft den här betydelsen så var hela tiden hans huvudsäte i Amsterdam. Och även då efter hans bortgång 1652 så var Amsterdam den centrala orten för hans verksamhet. Så att i hans ekonomiska rike var Lövsta då, kan man säga, också då marionett. Men genom den här utvecklingen utan, som de här två sönerna då kom och svara för, så kom ju ett intresse när det gäller begärarna och riktas emot Lövsta. Och här har vi alltså 12 generationer begärare som har svarat för den här ortens uppgång och fall, hur jag vill säga. Det var väl vårt sagt, Marianne. Här är uppgång. Och den sista, Louis, har ni väl kanske träffat och känner till. Den här släkten skapas då ett väldigt stort ekonomiskt och politiskt inflytande i Sverige. Det fascinerande är ju att tänka sig hur det här har sett ut över tid. Jag var första statsminister då på 1860-talet och som också då svarar för den här riksdagsreformen som med tvåkammarriksdagen. Det var ju namnet Louis. Och den här familjen har faktiskt haft ett stort inflytande hela tiden när det gäller då Sveriges politiska och ekonomiska historia. Louis far Karl, som till min förvåning gick bort 78, jag tycker det bara var några år sedan, men det är alltså så länge sedan Karl är. Att jag brukar ta upp den bilden, för den är ganska viktig att komma ihåg. Att i varje fall för er som är min ålder eller har några år till nacken. För oss var ju bröderna Jakob och Marcus Wallenberg så levande. Det var ju våra stora ekonomiska potentater som då stod bakom Enskilda banken, som heter nu Skandinaviska Enskilda banken. Och de hade ju stort inflytande. Och så fort det var någon ekonomiska frågor så var det de som framträdde massmedia. Den tredje aktören som hela tiden stod vid deras sida men som aldrig framträdde i ljuset, det var ju just Karl D. Och den här släkten har haft den betydelsen från den första då, Louis, som gjorde sitt inträde i Sverige på 1600-talet fram till dagsläget. I dagsläget är det ju så att vi här på Lövsta inte har de här traditionella produktionsanläggningarna kvar. Nu är ju inte Allan med här, så jag kan ju berätta den här historien som jag har hört, och den stämmer inte riktigt med verkligheten, men i varje fall. Att Jim Österby AB köpte ju utav släkten De Geer Lövsta, är det 1917? Och familjen De Geer då behöll herrgården plus vissa omgivande områden. Och Gimo Österby AB hade för avsikt att avveckla brukshanteringen. De var intresserade av skogen och var därför de hade köpt bruket. Och så fick vi då en kort överlevnad fram till 1926 som var väldigt problematisk. Och när då bruket stod stilla så var givetvis personalen väldigt upprörd. Och sen har jag då hört den här traditionen att för att komma bort ifrån den här sitsen så sprängde företaget de här smedjorna i luften. Så skedde inte, utan man rev dem så småningom. Men det här med sprängde, jag tycker det är så talande, det är så billigt bra liksom att tänka sig att man gjorde så drastiskt då till Lövsta bornas förtvivlan, får man säga. Men då hade man beslutat att verksamheten i Lövsta skulle då ligga nere. Man hade ju då sakta men säkert avvecklat den. Bakgrunden var ju då att vallonernas tradition och med det stora vallonska bruket höll ungefär till mitten av 1800-talet. Och det som bröt den här traditionen, det var ju nya energikällan, ångan. Tidigare alltså så hade man inget val. Man måste ha en sån här produktionsanläggning i vattenenergiuttaget. En ström då med ett litet vattenfall, så att det fanns nivåskillnader. När ångan kom, då kunde man ju lägga en sån här produktionsanläggning var som helst. Och särskilt då i närheten där vi hade en befolkningskoncentration i form av någon stad. Och då får vi en ganska snabb bruksstöd på mitten av 1800-talet. Så att alla de små uppländska bruken står sig ut mer eller mindre under en period då från mitten av 1800-talet fram till sekelskiftet. Vid sekelskiftet så är det en handfull uppländska bruk då som fortfarande är igång. Lövsta orkar till 26 och sen är dess saga allt som Olof Thurman då berättar. Olof Thurman, han är en väldigt fin skildrare utav det här brukets historia, och särskilt då när man har nått den här drastiska utvecklingen. Han hade på mödenet då en vallonsk släktrelation. Men han bodde här då på bruket, hade ett sommarnöje här vid Selsjön. Och kände ut av den här utvecklingen. Han såg ju sina feders arbetsinsatser helt enkelt rinna ut i sanden. Och det han skildrar väldigt bra. Dels i dikt, men också med bilder. Och vi har en skärm här inne där vi tar upp Olof Thurman. Men Olof Thurman, han är faktiskt Lövsta bruks diktare, kan man säga. Det är riktigt att säga på det viset. Ja, de här anläggningarna, de revs. Och jag kan berätta att det var två skrothandlare som tog hand om då metalldelen. Den ena var ifrån Stockholm och den andra från Uppsala. Så de skapade sig sin förmögenhet med det här att de köpte då Lövsta bruks skrotet. Sen kan man säga att vi fram till dags dato då haft en fråga om överlevnaden eller Lövsta. Och det har inte varit en lätt fråga. Till att börja med så hade vi givetvis brukspersonalen som bodde kvar här. Så småningom har det utvecklats på annat sätt. Och i dagsläget så är det inte så himla många kanske då som vi kan kalla mer än Ville då. För en genuin Lövstadsmed som också finns i dess närhet. Ville är ju dessutom sommarboende bara. Är han död också? Tänkte jag ha gått mig. Nej, tyvärr. Det har jag gått mig för det. Ja, då så är det bara att konstatera. Men att vi har nu då en ny befolkning kan man säga som har flyttat in i brukslängorna. Vi har en kulturell tradition som vi måste då skapa någon form av överlevnad. Jag tror alla känner till dess historia med stiftelsen, att man har försökt och man försöker. Och det är nu min förhoppning att Marianne och andra krafter ska lyckas och göra språnget då så att vi kan ha en aktivitet som rullar på här. Ett sätt är ju nu att betona den här traditionen med vallonsk bakgrund. Jag kan säga att vi pratar lite om olika idéer. Det finns många idéer, men alla idéer kostar pengar. Och det är just de här förbaskade pengarna som sätter krokben stundtals. Men med rätt vilja, både från enskilda och från myndigheters sida, så tycker jag att det finns förhoppningar att vi ska kunna tänka oss att se Lövsta fortfarande som det stora vallonbruket i framtiden. För det har verkligen då haft en roll och gjort en insats. Jag ska säga det att som det stora vallonbruket, och det är att Lövsta stod för smide som gick på export. Bara en liten anmärkning här. Man kunde täcka ungefär 65% av den dåtida världsmarknadens behov på 1600-talet. Men det innebar inte att Lövsta tillsammans med några andra uppländska bruk svarar för 65% av vår produktion. Och svarar kanske för cirka 13-15% av den totala svenska produktionen. Så den traditionella Bergslagen svarar hela tiden för en större del. Men de här bruken svarar just för den som gick då på export. Och just den här exportdelen hade väldigt stor betydelse för landets utveckling. Och det ska ni veta, särskilt ni då med en genuin tradition här från Lövsta. Att utan den här insatsen så törs jag mig säga, i varje fall när jag inte har någon annan historiker närvarande, folk är visserligen här, så hade inte Sverige blivit någon stormakt. Utan det här var en förutsättning till vår stormaktsställning. När vi inte kunde hålla den här nivån längre, och det var en bit in på 1700-talet, då kom Ryssland och kunde ta en, den större delen utav en allt då snabbt växande marknad. Sverige kunde behålla sin marknadsdel men inte då växa sig större. Utan ryssen kom och tog oss då när det gäller den ekonomiska utvecklingen. I likhet med det som också gjorde på den politiska sidan. I och med Karl XII stöd 1718 så kan man också säga att Sveriges stormaktsställning när det gäller den ekonomiska delen också avslutas. Ja, jag vet inte hur länge jag pratar, men vi har ju, ja, det närmar oss snart tre kvart här. Ja, jag vet inte, jag säger inte så himla mycket mer, utan ni ska ha möjlighet att fråga. Jag vet inte om det har blivit så speciellt mycket lösta, men jag hoppas att det blir lite grann så att ni förstår och i varje fall får en bakgrund till Lövstads historia och brukets historia. Sen är det här givetvis en gemensam historia med alla de uppländska bruka. Men Lövstad var, som jag tidigare sa, ett speciellt bruk eftersom det var det största och sen att det också var det speciella järnbruket i Sverige. Vi kanske också ska se det då. Vi har lite tankar, Marianne och jag. Även fram i framtiden ser det som det speciella vallonbruket i Sverige. Det kanske inte vore så dumt med det, trots allt. Nu har vi ju en region som vi kallar vallonbruket. Men eftersom det är sånt här en paraplybenämning att alla de här uppländska bruken och vallonbruk, så är det väldigt svårt liksom att ta tag i det här. Det kanske vore en fördel om vi lyfter fram något bruk som det speciella vallonbruket. Det är en tanke. Ja.
Framförallt så kan jag säga det att du är med i vallonsällskapet. Det finns ju en förening för vallon. Där sitter ju du med och skriver. Och mig vet du lite, har inte vallonättlingar något riktigt huvudsikt.
Ja, jag
det var roligt att ha ett, kanske för...
Man har visst ett huvudsete.
Ja.
Man har det i min källa.
Ja, det var det jag menar. Det kommer att lösa det.
Ja, jag tycker det är väldigt...
Men kanske samla material här, permanenta utställningar. Så att man, det är just intresse just nu i alla fall för äcklingar. Jag vet inte hur det är efter er som kommer från Gävle, om ni är vallonäcklingar.
Har du kontakt? Monier. Monier. Monier, det är tillhör släkten.
Det skulle vara roligt att höra dig, du som har forskat i
Ja, Marianne, vad var det?
Jo, jag tänkte att det skulle vara intressant just med den här vallonvandringen. Hur det var för dem att komma hit. Har du något? Det finns så mycket berättelser. Hur var det för dem att komma hit här?
Det finns ju väldigt mycket traditioner. Och en tradition som vi liksom har svårt att ta död på, det är då att man på grund av religiös förföljelse i hemlandet eller hemorterna då flydde till Sverige. Så var det ju inte, utan man var arbetslösa helt enkelt. Och det gällde då att skaffa familjen försörjning som gjorde att man då tog anställning i Sverige. Det vanliga till att börja med var väl att mannen for hit. Och kvinnan tillsammans med barnen, hustrun tillsammans med barnen var kvar på hemorten. Sen skickas då en del av mannens lön till hustrun, som då kunde svara för försörjningen där. Och just den här relationen då, att mannen i Sverige och hustrun på hemorten, visar att det inte var just den här religiösa förföljelsen, utan det var helt enkelt kanske ekonomiska omständigheter som gjorde då att man tog en anställning i Sverige. Så småningom så var det då en överflyttning hit. Och det är helt klart att man upplevde Sverige som väldigt, ja, ovänligt. inte, ja, om svenskarna var ovänliga, det törs jag inte säga, det tror jag inte, för att det här var ju ändå en eftersökt grupp människor. Det var ju en elit som togs in till Sverige, utan man upplevde helt enkelt vårt klimat som väldigt ovänligt. Men så småningom så fick man också rotfästa här. Man behöll sitt språk kanske under någon generation, men ganska snabbt så vart man alltså försvenskade. I de här trakterna redan på 1600-talet så har vi ju vallonska kyrkvärden. Och det har en ganska stor betydelse att se det, att man går in i församlingslivet och sen får man de här förtroendeposterna också då, som kyrkvärd. Samhällsmässigt under den tiden så hade det också då en stor betydelse att kunna vara kyrkvärd. På slutet av seklet så har vi den första vallonska prästen, och nu är jag osäker på vad han tjänstgjorde, men jag tror att det var i Lena församling i Vattholm. Så att där har vi då en smidighet. Här i Uppland alltså så jobbar man inte tillsammans med svenskar, för här hade ju då vid tidigare tradition på 1500-talet med Dannemora, och där hade vi alltså tyskar som kom in. Och de som vallonerna jobbar med här i Uppland, det är tysk personal. Och i dagsläget när det gäller släktforskning så är det ju väldigt många som tror att man är vallonättling. Sen när man tittar lite närmare på så visar det att de är tyskättlingar. Det har inte så stor betydelse, för att tillsammans så svarar man ändå för den här insatsen. Och även när vallonerna då vandrar in till Sverige så är det en hel del tyskar som kommer med i själva den migrationsprocessen som man kallar för. Men vi betraktar de här som enhetliga. Vi betraktar dem inte som valloner och tyskar, utan i stort sett betraktar vi dem som valloner. Och det har också sin bakgrund. För tidigare, 1400-1500-talet, så bosatte sig då valloner i de tyska områdena. Vart förtyskade. Och på 1600-talet så betraktas de som tyskar. Men om man tittar lite närmare på så kan det alltså finnas en vallon bakom dessa tyskar också. Att det är valloner då som har då blivit assimilerat med tyskar helt enkelt. Givetvis finns det en längtan tillbaks till hemtrakterna från vallonsk sida. Och det mest påtagliga vi har, det är inte då här från Lövsta tyvärr, vad jag vill säga då, eftersom jag är här då. Utan det är en kvinna då på mitten på 1600-talet när hon blir änka som vandrar genom Sverige ner till Västervik, tar en båtlägenhet till Hamburg och sen går genom hela Europa till sin hemtrakt. Och sen återvänder hon till Sverige. Och sen efter något år så gör hon om den här vandringen, resan. Och hon på Österby kallas för Hamburgskan. Därför att hon då seglar från Västervik till Hamburg. Och då, men ni får tänka på att kontakter på den tiden var ganska besvärliga. De här var ju inte läs- eller skrivkunniga. För att kontrakten, jag tog inte med något sånt, de är alltså undertecknade med bomärken. Att man hade inte möjlighet att skriva sitt namn. Sen när de kom till Sverige, den enda möjligheten, det var att man gick till brukskontor och bad skrivaren, eller bokhållaren, skriva ett brev då och skicka till hemorten. Och det finns väl några sådana relationer kan man tänka sig. Men just den här privata biten, den känner vi inte till. Däremot här på Lövsta så har vi ett ursprung också till ett suveränt arkivbestånd som vi nu kallar Lövstaarkivet, som är uppdelat i två delar. Den intressantaste finns på Riksarkivet. Och sen finns det en del här inom Korsnäs ABs arkiv. I den här byggnaden som i huvudsak är räkenskapsmaterial. Men vi har också lite annat material. Och där är det, kan man väl säga, då, det gärsmaterial som finns samlat. Men de här kontrakten. Men den privata brevväxlingen, den har vi ju inte en aning om när det gäller de enskilda vallonerna. Utan man kan anta. När de kom till Sverige så fick de ju vissa löften. Den här skattefriheten som man hade när man etablerades här på 1500-talet som jag nyss berättade om. Den gällde alltså samtliga som då kom och etablerade sig i Sverige, och särskilt om man bröt upp en ny gård med svedjebruk, så fick man alltså en 10-årig skattefrihet. De här vallonska arbetarna fick också den här 10-åriga skattefriheten när de bosatte i Sverige. De också fick löfte att inte bli utskrivna till militärtjänst. Och sen fick man också religionsfrihet. Inom religionsfriheten så fanns också löftet att ta med egna predikanter, präster. Och det gjorde man. Och särskilt härskapet hade alltid då en predikant på herrgården. Men även då bruksbefolkningen hade tillgång till den här predikanten. Men eftersom den här religiösa frågan inte hade någon större betydelse, så fick de här predikanterna finna en annan uppgift i livet. Och det var att bli lärare till brukens barn. Så redan på 1600-talet, det här brukar jag berätta, jag hoppas inte alla har hört mig tidigare, det blir lite nyheter. Just den här undervisningen då på 1600-talet, den motsvarar folkskoleundervisning. Och det hade en stor betydelse, för att Sverige var ju då ett samhälle som helt enkelt ropa efter utbildade människor. Och då kunde alltså vallonynglingar speciellt flytta från bruket, bosätta sig i Gävle, Östhammar, Örgrund eller Uppsala, Stockholm, och där gå in i yrken som bokhållare, köpman, skrivare, bekänt. Och redan under generation 2 och 3 så kommer den här gruppen människor som bestod utav 800 yrkesverksamma då indelningsmässigt som då flyttade till Sverige. Det var 1000, men cirka 20% återvände till hemorterna. Men de här 800, deras barn kommer att ha den här möjligheten att då bosätta sig i det svenska samhället och svara då för en service där man krävde läskunnighet och skrivkunnighet. Men de kunde givetvis också då ha kontakt med hemtrakterna, för där kunde man då skriva brev till de som var fortfarande bosatta. Men just den här biten med undervisningen kom att ha väldigt stor betydelse för den här gruppens människors ställning i Sverige. Och i dagsläget så kan man konstatera att vi har då traditionen med ville, bruksmedel, den genuina vallonen som man då har. Men sen har vi alltså en ytterligare då en grupp som är minst lika stor. Det är ju de som kunde göra det här steget över då ståndsgränsen, så att säga. Göra en social positiv utveckling och bli borgare. Och den gruppen människor, det är ju den som vi ofta möter i sällskapet. Till att börja med när vallonsällskapet etableras 1938 utav Kalle Kilbom. Carl Kilbom, den kända politiker. Så var det huvudsak de från den andra delen då, som hade gått den här positiva utvecklingen.